Vi ska fortsätta den här dagen som vi har tillsammans med Göran Lennartsson. Jag ser att det är ett par nya som har tillkommit. Välkomna hit. Det är så att vi har en temahelg den här helgen om kristendomens judiska rötter. Vi har haft i församlingen här några söndagar Israel som tema. Och det här har vi nu som en avslutning på den serien tillsammans med Göran. Väldigt intressant det du delade just om våran Jesusbild och Jesu judiska identitet. Du annonserade innan här att du kommer fortsätta nu om den första kristna församlingen. Vad som kännetecknar den. Jag ska bara ge en pålysning här innan vi ska samla in en kollekt och sjunga ett par sånger. Sen ska vi låta Göran få komma till tals igen. Men nästa helg så har vi en ekumenisk helg här i stan. Och då är vi alla kyrkorna tillsammans som har några samlingar ihop. Och bland annat så har vi besök av Mikael Jeff Jonsson. Känd sångare och musiker som har skrivit många sånger som vi sjunger i våra olika sammanhang. Och på lördag, vad blir det nu? 13 oktober blir det. Nästa lördag på morgon så kommer det vara ett frukostmöte eller frukostseminarium med honom på Villa Shalom. Och till det här så ska man köpa biljetter om man vill vara med. Och biljetterna har funnits till salu på Café Shalom. Åtgången har inte varit så jättestor, så att vi har sagt så att vi hjälps åt nu i församlingen och pålyser om det här. Och det finns biljetter här som vi har tagit reda på. Så är ni sugna att vara med här på ett seminarium med honom? Han är ju känd lovsångare och jag vet inte helt och hållet vad han kommer att tala om, men i alla fall dela det här om tillbedjan och så. Så är det 9:30 nästa lördag på Villa Shalom. Och biljetter kan ni köpa, ni kan prata med mig eller Håkan till exempel här i församlingen, så kan ni köpa dem på plats idag eller imorgon. Det finns också ute på kaféet där man kan gå in och köpa. De kostar 80 kronor. Och det finns ett begränsat antal platser också där. Men så har vi pålist om det också för nästa helg här. Vi ska samla in en kollekt som går till församlingskassan. Och medan vi gör det så tar Örja med oss i ett par sånger tillsammans.
Eftersom vi har några nya bland oss nu så ska vi sjunga Heven och Shalom igen. Så sjunger vi lite, lär oss lite hebreiska här. Så vi börjar med den. Sen går vi över och sjunger Immanuel. Immanuel, Gud med oss.
Heven och Shalom Alechem. Heven och Shalom Alechem. Even o shalom alechem, even o shalom, shalom, shalom alechem, even o shalom alechem, even o shalom alechem, even o shalom alechem, even o shalom, shalom, shalom alechem, the ego's free of it. Jag vill ge dig, det är Guds frid. Jag vill ge dig, det är Guds frid, Guds frid, Guds frid. Jag vill ge dig. Immanuel. Yeah.
Vi tackar dig Herre för den gåva som har samlats in. Vi ber om din välsignelse över de medel Herre som vi har att förfoga över Herre. Låt oss använda det vi har och tjäna dig och den här församlingen på det sätt som är din vilja Herre. I Jesu Kristi namn. Så ber jag också för kommande samlingar här nu. Tack Herre att vi får fortsätta att sitta med ett öppet öra och ett lyssnande hjärta. Och ta emot det som du vill förmedla genom Göran till oss ikväll och imorgon, Herre. I Jesu Kristi namn ber vi. Amen. Välkommen igen, Göran.
Tack. Då tänkte jag att vi skulle läsa en riktig klassiker. Nu finns det väl inga okända bibeltexter i ett sånt här sammanhang, men det finns ju sådana texter som vi läser oftare än andra, va? Och Apostlagärningarna 2 kan vara en sån där text som är ofta citerad. Men jag vill ta min utgångspunkt där, därför att nu blir det då just den här församlingen som skiljer sig, Apostlagärningarna, som vi ska fundera eller samtala kring. Här har vi det. Kristendomen från början. Kapitel 2. När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind. Och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. Ja, vi säger ju så ibland då att det var då det alltihopa började. Men vi läser också i kapitlet innan här i Apostlagärningarna att Jesus hade gett instruktioner innan han lämnar apostlarna. Eller hur? Efter att de hade tagit farväl till Jesus, och det där är lite svårt att säga egentligen, för det var ju inget farväl egentligen. Han var ju med dem alla dagar sedan dess också, men inte på samma sätt, inte i samma form. Han var inte fysiskt närvarande, men han är närvarande genom sin ande. Det är det vi läser om i fortsättningen av Apostlagärningarna. Men efter att han hade återvänt till himlen, Guds värld, till Guds tron, för nu sätter han sig på Guds högra sida, på Guds tron. Där skulle vi ha ett riktigt bibelstudium om egentligen. För himlarna, andevärlden, den är ju skapad, men Guds tron, den är evig. Det är dit Jesus kommer nu, till Guds värld. Och sen står det i vers 12, första kapitlet. De återvände, då återvände de till Jerusalem från det berg som kallas Olivgårdsberget och som låg bara ett sabbatsväg från staden. Och när de kom dit gick de upp till det rum i övervåningen där de höll till. Petrus, Johannes, Jakob, Andreas, Filippus, Thomas, Bartolomaios, Matteus, Jakob, Alfaios son, Simon Zeloten och Judas, Jakobs son, Alla dessa höll ihop under ständig bön tillsammans med några kvinnor, Maria, Jesu mor och hans bröder. Lukas, han är jätteintresserad av siffror. Det märker man ju. Han har mycket siffror som han anger åt olika håll. Antal människor tycker han är bra med statistik och tidpunkter och sådär. Och då vet vi ju att Jesus, han hade ett seminarium med lärjungarna under 40 dagar. Står det? Talade med lärjungarna under 40 dagar, speciellt om Guds rike. 40 dagar efter vad då? Jo, efter uppståndelsen då. 40 dagar. Och sen är den här samlingen nu som vi har namnet på, besökarna i, deltagarna i. De möttes ju under flera dagar. Och då kommer vi bibelläsare, vi kommer ju ihåg hur många dagar det är. Det är 40 dagar först och sen blir det 10 dagar. Va? Och då verkar det så att det är bönemöten där man ökade i antal. Det är ju spännande. Man börjar inte en jättehord med människor och sen troppar man av. Så att det bara var kärngänget kvar på den 10:e dagen. Utan här var det tvärtom. De började ett antal och sen växte det. För så här står det i 15:e versen. En dag vid den tid tog Petrus till orda inför bröderna. Och då var vi kvinnor med där också, förstår vi. För de var ju namngivna här tidigare. Och så säger Lukas, han gillar ju siffror, va? Omkring 120 personer var samlade. Och sa det. Och sen kommer han fram med ett förslag att de ska ersätta den 12:e aposteln Judas som hade begått självmord för sin hemska förräderi av Jesus, och han skulle bli ersatt. Jag går inte in på den saken, men den här uppgiften är ju intressant. Först har vi alltså namnet på de som deltar och sen någon dag senare när de har sammankomst, då är de 120. Och sen läste jag i andra kapitlet att de alla var församlade på pingstdagen. Om vi skulle vara väldigt noga, liksom petnoga, ska man vara det ibland? Alltså med Bibeln ska man ju vara väldigt noga, för där är det ofta detaljer som ligger i orden. Om man skulle översätta till svenska lite fritt, den första versen som jag just läste i Apostlagärningarna 2. Då står det så här. När den 50:e dagen inföll var de alla församlade. Apropå det där med intressant med tider och dagar och siffror. När 50:e dagen kom, då var alla så församlade. Och då kan man säga att det är fullständigt meningslöst, då 50:e dagen. Men när Lukas skriver det här så är han ju fullt övertygad om att Teofilus, som är ju namngiven som den som är mottagare, va? Teofilus och de som finns i kretsen kring honom, de förstår ju Lukas, är fullt införstådda med vad han menar. 50:e dagen. Och då är det så finurligt att på grekiska så heter ordet 50:e pentekoste. Penta, det är fem. Volvo Penta till exempel. Va? Pentekoste, det är en 50:e. Och vad är det som är en 50:e då? Och då 50:e? Jo, men kan man bibeltexterna, då vet man ju att den 50:e dagen efter påsk så infaller en särskild högtid som en vallfärdshögtid som kallas för veckofesten. Och på hebreiska heter den Shavuot, som betyder veckor. För det är 7 stycken veckor, och eftersom det är 7 dagar i veckan, va, så har du 7 veckor, då blir det 49 dagar. Och den 50:e dagen, då firar man veckohögtiden, det är en dag. Och då säger Mose, instruktionen från Herren, påsken, veckohögtiden, och lövhyddohögtiden på hösten nu ungefär. Det är vallfärdshögtider, då ska man besöka Jerusalem. Och då får vi förklaringen till hela den här händelsen. För då begriper vi varför det är så mycket folk i Jerusalem just då. De kommer ju dit för att det är vallfärdshögtid. En judisk fest som infaller 50 dagar efter uttåget ur Egypten. 40 dagar hade Jesus seminarium med lärjungarna och sen var det 10 dagar de var i bön. Och den 50:e dagen, då är de med och firar tillsammans med alla andra tillresta judar den här veckohögtiden, Shavuot. Och nu har ju det på svenska, har det 50:e försvenskas, så det blir pingst. Kommer av det. Slå upp det i en etymologisk ordbok så vet vi det. Att ordet pingst kommer ifrån Pentecoste. Och det läser man engelsk litteratur så vet man ju om Pentecost och Pentecostals och sådär. Va? Pingstvänner och pingst, Pentecost. Det kommer av det här. Så den är en djupt judisk miljö och egentligen är det bara i ljuset av den här högtiden som man riktigt anar det stora i det som händer. För det finns en koppling nu mellan påsken och pingsten. Ja, men det ser man ju på en gång, naturligtvis. Pingsten med anden som kommer, det är ju en bekräftelse av försoningen, frälsningen som sker, som är fullgodad på påsken. Och anden som kommer ner till himlen. Jag sa en lurig grej förra passet. Då sa jag så här. Att tidsrymden mellan uttåget ur Egypten och ankomsten till Sina i berg. Någon som kommer ihåg det? När Mose går upp på berget. Det är den 50:e dagen efter uttåget. Och då måste man ju tänka, finns det ett samband mellan pingsten, apostlagärningarna 2, och uttåget ur Egypten och det som hände vid Sina i berg? Då anar man att nu är det någonting frälsningshistoriskt, gigantiskt stort som äger rum den här dagen. Det är inte en tillfällighet, utan en väldigt bra timing. Rätt sak exakt vid rätt tillfälle. Och tiden betyder mycket. Att det sker precis när det ska ske. Så om man läser det här tillsammans. Och då den här första bilden, ja, den som ligger uppe till högra hörnet. Det är faktiskt den traditionella platsen för Sina i berg. Sina i halvön då. Sina i berg där Israels folk var och slöt förbund med Herren. Och vad händer vid Sina i berg? Jo, Herren, vad gör Herren? Mose, han klättrar ju upp. Jag har faktiskt gjort det. Jag har varit uppe på toppen. Jag sover högst där uppe på berget. Så Mose går upp och vad gör Herren? Han stiger ner. Gud från sin himmel stiger ner och möter Mose på bergets topp. Där uppenbarar Gud sig. Vad är det som händer med Jesus? Han kommer från Guds värld. Och hur står det i Johannes evangeliet kapitel 1? Han kommer ner, han stiger ner. Han blir människa. Så han inte bara möter och kommunicerar. Utan Gud blir människa. Han blir ett med människan. Gud och människa samtidigt. Och uppenbara vem Gud är. Och det är de som följer, som har kommit till tro på denne Jesus. Det är ju de som stannar kvar i Jerusalem. Det är de som är på bönemötena här och som är samlade på pingstdagen. Va? Det är ju Jesu efterföljare. Ja, det var det jag sa nu. Ja. Pentecoste, veckohögtiden, alltså en judisk högtid, då bar man fram en kärve, det vill säga på påsken så här, då bar man fram en kärve i templet. Ett viftoffer inför Herren. För då var man ute på åkrarna, det här är någon gång på våren i början av maj eller så där. Det är lite olika där vilket exakt datum i våran kalender är. Men då plockar man ut de axen utav, är det korn eller vete? Jag blandar alltid ihop det där, det är endera. De första som är färdiga, som har blivit gått i ax och som är mogna. Och sen bär man fram det inför templet och sen tackar man Gud. Tack gode Gud, här är beviset för att skörden är på väg. Här är det förstlingen utav skörden. Pingsten, 50 dagar senare, då kommer man dit med färdiggräddade färskbröd i templet. Och sen bär man fram de där limporna. Och sen säger man, tack gode Gud, här är beviset för, vi har redan bärgat in hela skörden nu. Vi har tröskat och vi har malt och vi har bakat färskt bröd utav årets skörd. Det var vad man skulle göra på pingsten. Och allt det där äger rum inne på tempelområdet. Så då får man tänka nu, hit har det kommit då människor från Iran, från Irak, från inre delen av Turkiet, ifrån Egypten, från Libyen, från Rom, från Syrien, från Kuwait och de trakterna. För det är de språken som vi står omtalade i texten. Va? Det är judar som kommer dit för att fira veckohögtiden. Och de är festklädda och de sjunger och de har... De liksom jublar över det. Vi har fått brödet. Sen en annan sak som är intressant. Det man gjorde då den 50:e dagen. Det var att man firade på ett särskilt sätt återupplivade faktiskt. Förnyades i förbundet som Gud sluter med Israels folk. Det där vet man till exempel genom Döda havstexterna, de där Qumranfynden. För de berättar lite i detalj där faktiskt om hur det gick till när man just under veckohögtiden förnyar förbundet. Så säger ju faktiskt vi ibland, åtminstone gjorde man när jag växte upp, att man kan förnya förbundet med Herren, fräscha upp va? Gamla avtalet, gamla helöverlåtelsen. Ja, nu gör man det igen. Förnyar förbundet. Det blir inte ett nytt förbund på det sättet. Men det blir fräscht igen. Så man levde i detta. Att just den här dagen på året. Så uppmärksammar man förbundet med Gud. Och vad var det man fick då? I Sinai. Som resultat av att man sa ja till Herrens förbund. Så fick man ju någonting från himlen. De två stentavlorna. Guds ordet. Vad är det nu som händer i Apostlagärningarna 2? Det är någonting som kommer ner. Flera sinnen. Vi brukar ju tala om fem sinnen. Va? Här är åtminstone tre sinnen som är involverade här i texten. Ett dån som av en stormvind. Det hördes. Liksom stormoväder riktigt, eller åskväder. Som fylldes hela huset där de satt. De såg eldsflammor, tungor som av eld. Som fördelades och stannade på var av en. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål. Ja, det är väl någon slags också känslomässig beröring kan jag tänka mig. Kanske om vi läser lite mellan raderna så finns känslan med också. Om man jämför den texten med andra Mosebok 19. När Gud stiger ner på Sinai berg och möter Mose. Hur står det? När det blev morgon den tredje dagen började det åska och blixtra. Ett tungt moln låg över berget och det hördes en stark hornstöt. Visst påminner det väl om varandra? Kan det vara så att det är Guds liksom avsikt här riktigt, att det som händer på pingstdagen är någon slags upprepning delvis av det som folket var med på i Sinai? Fast det är mycket mer. Nu är det ju den heliga ande som kommer över dem på ett sätt som man inte hade erfarenhet av tidigare. Det var ju därför man var så förbryllad, va? Tungomålstalande, det verkar vara nytt. Så de säger, men vad håller ni på med? Det här fattar vi inte vad det är. Hur kan ni tala språk som ni inte har lärt er? För då hörde ju judar som hade rest till Jerusalem för att vara med om högtiden. Som jag sa, det var ju en vallfärdshögtid när man skulle vara i Jerusalem. Och de kom och sen hörde de sina modersmål talas. För språket ärvs ju inte genom DNA, utan man lär sig det språk som vars folk man tillhör, va? Så man hörde sin persiska talas och mediska och vad det nu var, och kappadoniska och alla möjliga språk. Riktiga mänskliga språk som lärjungarna från Galileen talade. Och förklaringen var, ja men det är den heliga ande, det är mirakulöst. Någonting som har fullkomnats från himlen, har det kommit ner. Guds löfte om den heliga ande har förverkligats. Och det är det som är Petrus predikan sen, när han förklarar detta. Att det här har Joel pratat om. Jag ska berätta en sak. Jag har ju växt upp, jag är tredje generationens pingstvän. Så att jag växte upp och hörde de här texterna och tog till mig det här och så. Och sen tänkte jag, men det var väldigt smart det där, hur Gud gjorde. Tänk att han på den här dagen, av någon underlig anledning, så var det tyskar med och svenskar och det var engelsmän. Och det var liksom alla jordens folk råkade vara i Jerusalem den här dagen. Vilken grej. Tills jag läste texten lite noggrannare. För jag läste det här som om alla jordens nationer var där. Eller åtminstone 12-13 då. De här språken som var. Att de representerade olika folkslag. Så läste jag texten. Så trodde jag att det var. Tills jag började läsa noga. För då står det så här. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Alltså vad Lukas säger är ju att alla de som hör de här främmande språken, alla har det gemensamt att de är judar. Inte en hedning så långt ögat når. Inte i alla fall som Lukas rapporterar om. Kan ju finnas någon som har kommit dit och var där som turist och tittat på. Det är mycket sannolikt. Fast Lukas skildrar inte dem. Utan han talar om judar. Pingstdagen var en uteslutande judisk tilldragelse. Judar talade i tungor. Och judar från olika världsändar, länder, kom dit från diasporan, förskingringen. Vart vill jag komma med det här då? Nej, jag vill egentligen bara läsa texten, va? Jag driver ju inte den här texten åt något håll, utan som bibelläsare är det väl så att man är på upptäcktsresa i bibeltexten. Vart tar du mig? Vad är det som står där? Och vad gör man av det? Här har vi de här olika länderna nu som där judar bodde, kanske man kan säga så här, där det bodde mer än 10%, eller när det var minimum 10% av judar, det är de här delarna av världen på den tiden. I romarriket, inom romarrikets gränser, så räknar man med att ungefär 10% var av judisk börd. Det vill säga mellan 6-8 miljoner människor var judar. Och här var det speciellt hög koncentration av judar. Egypten kusten upp från Israel hela vägen, nuvarande halva Turkiet, och sen då borta i Bagdad och nuvarande Irak. Och det är de folken som står omnämnda i Lukas evangeliet. De är från det. Och mitt i det där i Jerusalem. Så öster och väster, norr och söder. Och Jerusalem är navet. Om man sen går vidare i texten och läser Apostlagärningarna 2, 41-42, då står det så här. Det som tog till sig Petrus ord lät döpa sig. Och den dagen ökade det troendes antal med inemot 3000. Är det någon som har en annan översättning här? Vi är ju välsignade på svenska att vi har flera översättningar. Och vi kanske rör oss med andra också, internationella översättningar. Finns det något alternativt sätt att översätta det här? Eller man är bekant med den äldre översättningen, 1917. Är det någon som minns hur det stod där? Just det. Då ökades församlingen den dagen. Här har man, då ökades det troendes antal. Men faktum är att i den grekiska texten så finns varken ordet församling eller det troende där. Utan det står bara att de ökade. Får man lista ut själv vilka det var som ökade? Men då är det alltså fråga om en tillökning. Det är inte någonting som skapas då. Utan någonting finns innan som plötsligt ökar dramatiskt. Hjälp mig nu, är jag fel ute eller håller med mig? Alltså om det är 3000 personer som adderas, då finns ju det andra förut. Då är det en tillväxt med 3000. Det är inte att man bildar en församling som består av 3000 plus 120 eller vad det kan vara. Eller då finns ju en församling innan. Och då blir min fråga, när bildas då den församlingen? Den som ökar med 3000, när kom församlingen till? Var det de som var med om uppståndelsen? De som var med på det här seminariet som Jesus hade 40 dagar? Var det då församlingen började? Eller började med lärjungarna och alla lärjungarna under tiden som Jesus var verksam här under de här 3 åren? Rimligen tillhörde ju de, var efterföljare till Jesus, de var med i en församling. Ja, går man till början av Lukas evangeliet. Lukas, han är ju väldigt intressant därför att han börjar skildra sitt evangelium redan innan Jesus är född. Han har förspelet med. Börja med Zacharias i templet. Och vad ska man säga om honom? Zacharias i templet som har en syn. Alltså, var han troende? Skulle han vara med, nu var han ju inte döpt, Men skulle han liksom platsa i en kristen församling i vår tid? Var han troende? Ja. Maria får en uppenbarelse, får ett änglabesök. Du ska bli gravid. Du ska bli föda den högste son. Hur reagerar hon på det? Nej, aldrig. Jag vägrar. Ta vem du vill. Jag vägrar. Springer iväg. Nej, hon gör inte det. Utan hon ser ju problemet. Hon blir väldigt rädd. Men hon i tro bejakar hon det ängeln säger. Var hon troende? Josef då? När han får reda på att flickvännen Ja, det var lite mer en flickvän, de var ju trolovade. Det var juridiskt bindande, de var bara tidsfråga tills de skulle gifta sig. Att hon var gravid, alltså hur reagerade han då? Han kände sociala trycket, jag kan inte gå vidare med det här. Jag måste skilja mig, men jag ska göra det så smärtfritt det går. Det går aldrig att separera smärtfritt, men så lindrigt som det bara går. Då får han ett änglabesök. Josef, du ska ta till dig din fru, din blivande fru, och du ska ge ditt eget namn och adoptera sonen som hon bär. Och sen får han också i ett annat sammanhang, det var det samma möjligen, ska du ge honom namnet Jesus. Var det en troshandling eller var han obstinat? Var han emot Gud eller gick han i tro? Ja, så läser jag det. De är troende. För de levde i den här trons, vad ska vi kalla, relation till Gud. Finns det fler sådana? Finns det sådana i Gamla testamentet? David. Något exempel som David skriver, psalm 32. Det är ju en dramatisk psalm på många sätt, och uppgörelsen efter ett syndafall. Det avslutas på det här sättet. Vers 10. Den gudlöse drabbas av många plågor. Men den som litar på Herren ska omslutas av godhet. Lita på. Vad är det för ett ord? Det är ett utav många olika, för på hebreiska i Gamla testamentet är det inte bara ett ord som beskriver att tro, utan här är det att sätta tillit till. Det finns det andra ord som också hoppas på Herren. Ja, men det är också ett uttryck för tro. Och sen så vers, nästa vers då, så är det så här. Ni rättfärdiga, gläd er över Herren och jubla. Alla rättrådiga ropa av fröjd. Fanns det rättfärdiga människor i Gamla testamentet? Ja. Vem är den första rättfärdige som vi, nej, inte första, men vem är den mest kände kanske rättfärdige? Abraham. Varför blev han rättfärdig? Han trodde på Guds löfte, va? Så att i raden utav de här troende i Gamla testamentet så plockar Lukas in i början av evangeliet Josef, Maria, Zacharias. Sen finns det en Simeon. Och om honom står det i andra kapitlet att han var en rättfärdig och from, står det. Så Lukas vill liksom placera in Simeon nu på samma linje. De som är den troende församlingen i Gamla testamentet. För där finns de. Men de var inte på utdöende, eller de var inte utdöda, utan de finns där när Jesus föds. Det är de som får uppenbarelsen. Och Simon, han leds till den här unga familjen, Josef och Maria och Jesus barnet när han är 40 dagar gammal, och de är inne i templet. Kommer ni ihåg, hur får Simon fatt på dem då mitt uppe på tempelplatsen? Den här väldiga, vet, tempelplatsen, 14 fotbollsplaner vid. 10 000 människor går ledigt upp till, 50 000 människor kan vara. Och sen möts Simon och den här unga familjen, hur då? Och det står att anden ledde honom. Guds ande bodde, verkade på Simon. Ja, men det var ju ingen pingstdag än. Nej, men han tillhörde ju den troende församlingen. Vad säger kung David efter sitt syndafall, 51 kapitlet? Ta inte den helige ande ifrån mig. Alltså de hade en del utav det andliga liv som vi har, det besläktat. Vad som hände på pingsten, det är att det blev mer av samma sak. I fullödigare mått. Och det är inte begränsat än så här länge då. Ännu längre, nej. Det är inte längre begränsat till det judiska folket. Utan det är utgjutet över allt kött. För det är det vi läser om i apostlagärningarna. Det händer, men det dröjer ganska länge. När är den första hedningen involverad i frälsningen? I apostlagärningarna? Fångvaktaren, 16 kapitlet, ja, han är inte så dålig kandidat. Men något tidigare, Cornelius, romersk officer av allt. Förstår du va? En militär. Kan man ha militärer i församlingen? Yrkesmördare, eller? Nu hoppas jag inte säger något fel va? Men jag talar om så som en del kan tala om. Militär. Cornelius, hur står det om honom? Jo, att han var en gudfruktig. Han och alla i hans hus var gudfruktiga. Samma som Lydia, hon var också gudfruktig. Vad menas med gudfruktig? Jo, det är att man inte är av judisk börd. Utan man är alltså hedning. Det är ett jättesvårt ord. Det går inte att använda i Sverige längre. Vem kallar sig hedning va? Men det betyder ju då egentligen den som inte är jude, den som tillhör folken. Så den som tillhör något utav alla de folkslag som inte är judar, men som har kommit till synagogan därför att där får man höra om Bibeln. Man kommer och man satte sig ofta långt ner kanske eller så där i synagogan, och det var inte bara en och två, det var massor. Som kom dit som andliga sökare, för de förstod att den religiösa tradition som jag kommer ifrån, om det var Isis-dyrkare i Egypten eller var det Zeus eller grekiska mytologin eller vad det var. De insåg det här är inte, här de har inte sanningen, utan man ville höra Bibeln. Så man kom och hörde Bibeln läsas i synagogan, för det var det man gjorde i gudstjänsten. Intressant. Vad gjorde de på gudstjänsterna? De läste Bibeln. Högläste. 7 stycken i ordning. Efter varann högläste. Och repeterade texten. Så de kom, sökande människor kom dit. Och sen sa de, det där är sant. Vi tror på er, vi tror på Bibeln, vi tror på Bibelns Gud. Men man tog inte steget över och konvertera. För de kallas proselyter. Det var hedningar, icke-judar. Som blev judar. Proselyten var en jude. Men han var född icke-jude. Den gudfruktige trodde på Bibelns Gud. Men tog inte steget att konvertera. Det är skillnaden. Så frågan förra gången före fikat var ju om mission. Har judar missionerat? Väldigt många kom till synagogan. För de lockades, attraherades av Bibeln. Det är ju en tankeställare till oss. Va? Sökande människor. Då kommer de hit till gudstjänsten. Och vad gör vi i gudstjänsten? Vi läser ordet. Vi sjunger ordet. Predikar ordet. Men ordet flödar. Texterna läses hela tiden. Va? Bibeln är skriven för att läsas. Högläsas. Ingen av de här böckerna i Bibeln är gjorda för att läsas tyst. Det gjorde man inte i antiken, man högläste. En läste så att andra hörde. Så är texterna liksom konstruerade. Och det funkar fortfarande i vår tid. Jag bara uppmuntrar det ni gör, högläs. Kapitel efter kapitel. Inte alla på en gång, men över tid. Förresten, det är så Nya Testamentet kom till. Nya Testamentets skrifter samlades till det vi kallar Nya Testamentet. Därför att det var de som användes i gudstjänsten. De som inte användes i gudstjänsten. Det var de som sorterades bort. Därför att de som anmälde sig gudstjänsten, det märkte alla i församlingen. Det är Guds ord, det är Guds tilltal. Så vi ska inte vara snåla där, bara göra ett litet kompendium av Bibeln och högläsa. Utan vi ska vara rika på Guds ord. Va? Allt håller. Jag har mer att säga, men jag ska titta på klockan här om vi behöver en bensträckare. Eller tycker ni att det är nog nu? Är det bra om vi cirkulerar blodet? Man får stå nu. Man blir inte tvingad att stå, men man får det. Det liksom finns tid för det, så att man... Är det sådana här tåövningar? Är det någon som kan se... Det är ju nästan omöjlig fråga, men den brygga att gå vidare. Den där bilden till höger. Är det någon som kan känna igen den eller ana eller känna igen den från något annat sammanhang? Var den kommer ifrån och vad det föreställer? Ja, Jerusalem, så långt är det rätt. Och trappsteg kan man ana att det är. Den mur som man ser med en svart fönster i, det är en del utav stödmuren till tempelområdet. Det är faktiskt en del av västra muren. Stödmuren till templet. Och det som bilden är tagen, jag står längst ner nu och tar trappstegen upp. Alltihop är faktiskt uthugget direkt ur klippan, inte byggt det här. Det är uthugget. Det är en så kallad mikve. Mikve är det hebreiska ordet för en dopbassäng. Där har ni en mikve. Och mikven, den är sån. Jag står längst ner, nu var den tom med vatten. Den har inte använts på ett antal hundra år. På Jesu tid var den här i fullt bruk. Det finns ett antal sådana här. Arkeologer har hittat ett par hundra sådana här mikveåt, sådana här dopbassänger i Jerusalem från Jesu tid. Och ett antal av dem finns just vid ingångarna till templet. Och de här är offentliga, så att det var inte privat, utan här kunde man då genomföra den här tvagningsceremonin som man var tvungen att genomgå om man skulle upp på tempelområdet. Och innan hade varit med om till exempel en begravning. Därför att i Mose föreskrifter så står det att till exempel när vid begravning, beröring av en död, då blir man oren. Du blir inte en syndare, det har inte med det att göra. Det är bara att det är ett påminnelse om att mänskligt liv är liksom begränsat. Och man är inte i passande skick att besöka, så att säga, det högheliga i templet med mindre än att man har genomgått den här tvagningsceremonin. Som går till, jag står alltså längst ner i den där trappstegen längst ner, och då är det en vattenhöjd, och när den är fylld ungefär till, vad säger man, höfterna. Och då när man döps där, doppas ner, så då har man en dopförrättare som står i närheten, en slags vittne, och sen går man ner och doppar sig under vatten så här. Och sen går man upp igen. Så det gör man inte bara en gång, utan det gör man ju varje gång man har råkat ut för att man har blivit orenad. Men själva doppandet under vattnet, det är alltså föreskrivet ungefär 1400 år före Jesu tid, som judar har praktiserat. Och här har man byggt anläggningar för att kunna praktisera det. Och jag brukar skoja och säga att det här var den dopbassäng där Petrus döpte på pingstdagen. Och det kan jag naturligtvis inte bevisa. Men om apostlarna delade upp det, antingen att de själva fördelade mellan sig eller utsåg andra att att döpa 3000 så är det överstökat på en timme. Om man gör det rationellt och använder de här alla olika dopasängarna som finns eller fanns då i anslutning till tempelingångarna.
Kunde de använda samma bassäng till tagningsuppgiften som till
dopet? Ja, vatten som vatten. Men då ska man tänka då att tvagning och den hygieniska delen, det är två skilda saker. Det här har inte att göra med att man sköter sin hygien. Utan reningsceremonin, den är bara så att säga andlig. Att man blir befriad från den andliga besmittelsen, eller vad ska jag kalla det. Man blir passande. De som var rika bodde i Jerusalem, och det kan man se när man kommer dit i museer och lämningar. De hade både en privat sån här mikve och alltså bad. Bastu och alltså både varmt och kallvatten i samma lägenhet. Så det är två helt skilda saker. Så dopet till Kristus, dopsättet under vatten, det var alla bekanta med. Men det kristna dopet till Kristus, det upprepas ju inte, va? Utan man går ju ner en gång för alla under vatten och begraver sin gamla människa, och sen uppstår man i en ny skapelse i Kristus. Det skedde på pingstdagen, 3000. De deltog troget, står det, i fyra saker. Eller kanske det deltagandet är en sak i sig, va? Alltså församlingen är ju, det hörs ju på namnet. Vad är en församling? Jo, men det är de som har kommit samlade. Vi är ju församlingen nu. Vi har ju gått in här. Vi sitter ju här tillsammans. Då har ju vi församlat oss. Det är det som ordet betyder. Och det ärver den här Jerusalemförsamlingen och Jesusrörelsen, ärver den ifrån synagogan. För det är precis det man kallar det. Synagogan, det är de människor som har kommit samlade. De kan sitta i ett hem. De kan sitta i underbar himmel. De kan vara någon vattensamling till exempel, en å eller bäck eller någonting sånt. Precis som i Filippi som står omtalat. Eller det kan vara en byggnad. Det är ovidkommande, det viktiga är människorna. Och det är samma sak med församlingen i Nya Testamentet. Det har ingenting med en byggnad att göra. Och det tror jag är självklart för oss. Men ibland kan tanken leda oss att tänka att det måste vara en särskild byggnad. Eller rent av att kyrkan är, församlingen är betong, tegel och trä. Församlingen är alltid människor. Det vill säga alltid. Det andra är bara en praktisk fråga. Att vi har värme omkring oss och högtalaranläggning och någonstans att sitta. Och synagogorna på Jesu tid såg aldrig ut som så här. De kunde vara i den här storleken, men man hade alltid sitt bänkarna efter väggarna. Och talarstolen, det var en stol som predikanten satt på. Det hörs ju på namnet, det är en stol. Man sitter ju på en stol, va? Man står inte i en stol. Så var det. Det fanns, kallas för Moses stol. Och där satt man. Det är därför Jesus i Nasarets synagoga sätter sig ner när han börjar predika. Han står när han läser texten, och sen när han predikar då sätter han sig ner. Och sen hade man ett bord ungefär så här en bit in i församlingen. Och då satt man alltså efter väggarna så och så och så och så. Alla har fästat blicken på bibeltexten och varann. Det är inte sant. Så de deltog troget tillsammans med apostlarnas undervisning. Vad var det för en undervisning? När man hittar på deras undervisning, då var det hemknåpat. Var det en predikare där de tyckte, nej, jag känner det här känner jag för, så här säger jag. Det här är min teologi. Eller? De förde ju vidare Jesu undervisning. Det är ju det som är själva definitionen på apostel. Apostel betyder ju på normal svenska ungefär ambassadör. Representant för någon. Sändebud. De är Jesu Kristi apostlar. De är Jesus språkrör. De representerar Jesus. Det är klart att ingen av dem kommer sin egen lära. Fullständigt orimligt. Utan de för ju vidare den som Jesus har gett dem. Och det är det vi har i evangelierna. När vi läser Bergspredikan så är det en Jesu undervisning som är sammanfogad utav Matteus. Lukas, han får sitt ifrån Jerusalemförsamlingen med intervjuer och så vidare. Och sådär, va? Och Markus, han får sin källa från Petrus i första hand. Så det är apostlarnas undervisning som, nu har vi ju evangeliet. Så vi gör likadant. Vi samlas kring apostlarnas undervisning. Och sen har vi Paulus. För han är också apostel, även om han inte tillhörde de där 12.